Real Madrid är spanska ligamästare. När vi tittar tillbaka på och summerar årets La Liga så kan vi konstatera att Barcelona inte har kommit upp i den höga, jämna kvalitet som Lionel Messi önskat. Vi hittar några smarriga överraskningar och vi kan se tillbaka på en nervdallrande avslutning när Leganés så när räddade kontraktet.
Om du är en riktig fotbollsnörd, ja då har du kommit alldeles rätt.
Ja, vilken helg det blev framför tv-apparaten. Celta de Vigo har inte lyckats vinna en enda match under de 7 sista ligaomgångarna. Och samtidigt hade Leganés petat in en furiös spurt, gått obesegrade under de sista 5 och inför ligaavslutningen mot Real Madrid dessutom hållit nollan i 4 raka matcher. Det var upplagt för drama och det hade kunnat få stora konsekvenser, inte minst för vår korrespondent i Vigo, Alexandra Jonsson, som nog hade fått packa väskan och lämna Vigo om Celta hade åkt ur. Hörrni, La Liga är färdigspelat för den här gången och idag är det dags för vår egen lilla gala, då de bästa men även de sämsta under säsongen ska utses.
Här har ni nu ett rykande färskt avsnitt.
Och det som var allra mest spännande när det gäller La Liga under söndagskvällen, ja det var ju vem skulle säkra kontraktet till nästa säsong? Celta de Vigo eller Leganés? Och då undrar jag, Alex, har du några nagelband kvar?
Det är knappt det. Som jag sa efter matchen att Celta klarar sig, men jag vet inte om jag fortfarande lever.
Berätta hur du följde de här matcherna.
Nej, men kan ju tillägga då att för min del så var det ju väldigt personligt viktigt att Celta klarar sig kvar eftersom jag bor i Vigo. Så att om de skulle åka ur ner till Segunda så skulle jag behöva flytta på mig till någon annan stad för med La Liga-lag för jobbanledningar. Så att det var extremt nervös igår och betydligt mer nervös än vad det borde varit. Jag tycker att Celta borde lösa detta betydligt tidigare. Och spelarna spelade ju med som om de var livrädda och hur nervösa som helst. Så de kunde inte få till en enda passning mot Espanyol som var betydligt närmare än vad Celta var att göra något mål i den där matchen. Och jag satt och hade Celta på den stora tvn, hade Leganés Real Madrid på datorn. När matcherna började så hade jag så att jag kunde se båda, men ju mer nervös det blev så flyttades den ena bakom mig. Så jag hörde bara Real Madrid och Leganés, för jag klarade inte av att titta på den där matchen längre. Samtidigt som jag satt och tittade på, eller stod och vandrade runt och lät som en psykpatient under en hel del av den där matchen. För att det liksom, så som matchen såg ut, så som Lega såg ut, de hade ju allt att vinna och Celta hade allt att förlora. Och den nervositeten som fanns hos Celta-spelarna så kändes det som att det kändes som det var större risk att Leganés skulle vinna över Real Madrid än att Celta skulle vinna över Espanyol. Så det var extremt nervöst, måste jag säga.
Så Celta spelade för din framtid i din drömlägenhet i Vigo som du möjligtvis hade fått lämna. Hade du till och med packat väskan i paus, eller?
Nej, men jag hade ju börjat fundera ut hur nästa säsong ska se ut och vad framtida planerna ska vara, om man skulle kunna behålla lägenheten och hyra ut den ett år och förhoppningsvis skulle de komma tillbaka igen. För det är verkligen en drömlägenhet som jag har lyckats få till här med en fantastisk utsikt med otroliga solnedgångar. Och det är dröm att bo i den här staden, måste jag säga. Så jag vill verkligen få stanna. Och sen så kan man ju tillägga att jag fyller år imorgon från när vi spelar in den här podcasten. Så det var liksom också, jag hade bett Celta på Twitter, kan ni ge mig födelsedagspresenten att jag kan få stanna? Men det var ju mer Real Madrid som gav mig den presenten.
Och bakom kommentatorsmikrofonen samma kväll satt Marcelo Fernández Figueroa och följde och expertkommenterade Leganés Real Madrid. Hur var det?
Ja, det var ju dramatiskt. Alltså, jag tycker nästan att det är en bragd det kanske tar i. Men att de levde till sista omgången med tanke på de förutsättningar de hade. Att de blev av med Enesri under januarifönstret. De blev av med Martin Braithwaite senare. Och även startelvan som de startade med igår, så hade de tillsammans gjort ett mål. Bara det är liksom anmärkningsvärt. Det är beundransvärt att de ledde så pass länge. Och med all respekt för Alexandra så är det ju också ett underbetyg givetvis då, till att Celta inte hade löst det här tidigare.
Och under söndagskvällen så låg Leganés under vid två tillfällen mot Real, men det fanns lägen att avgöra och skjuta Leganés kvar.
Ja, jag tycker generellt sett över matchen en spelare som faktiskt sticker ut är ju Sevilla-lånet Brian Gil. Påminner lite om Kapell, kanske lite större liksom höjd eller högre höjd. Men det är också han som gör 1-1 målet. Sen åker de på ett väldigt tidigt baklängesmål i andra halvlek 2-1. Men någonstans Aguirre, Javier Aguirre, mexikanen, tränaren, agerar snabbt, gör en hel del förändringar, byter, flyttar upp folk. De börjar pressa tidigare, får in 2-2 målet. Och sen så är det där sista kvarten där Aviles, inhopparen, har två kanonlägen. Och även Oscar Rodriguez i slutminuterna i en kontring när Leganés kom 6-3 och så väljer han att ta avslut. Visserligen helt okej att ta avslut i det läget, men måste få lädret innanför målramen.
Det blev 2-2 mot Real Madrid som nu är tillbaka på toppen i spansk fotboll. En säsong då det varit kaotiskt återigen i Barcelona. Hur ser du, Alex, på det här mästarlaget Real Madrid?
Nej, men alltså, det är ju ett Real Madrid som har stormtrivts efter uppehållet. De har haft en, om man ska kolla över hela säsongen, en klart godkänd säsong, men specifikt efter uppehållet. Det är ju ett lag som älskar turneringar, som älskar Champions League och så vidare, och en spelare som Ramos speciellt som älskar de typerna. Och detta har ju blivit lite som en turnering med matcher var tredje dag och hela hur det är uppbyggt. Och det har ju Real Madrid bara älskat, och de har ju vunnit i stort sett alla matcher nu fram tills 2-2-matchen mot Leganés i slutet när de redan hade vunnit titeln. Så de är välförtjänta den titeln utan tvekan, och har visat sin stora, stora styrka här på slutet och vad det är som gör Real Madrid så starka och så stora och så bra.
Och nu har vi kommit till dagens shows roligaste ämne, nämligen att läsa upp de nominerade i de olika kategorierna. Därför vi har några den här dagen som ska hyllas lite extra, och vi tar hjälp av Kristoffer Kviborg med årets tränare till att börja med.
Årets tränare, och de nominerade är Zinedine Zidane, Real Madrid, José Mendilibar, Eibar, Diego Martinez, Granada.
Och vinnare är
Diego Martinez.
Au! Och motiveringen lyder:
först och främst är han från Vigo, så vi kan ju börja där. Men det är ligans yngsta tränare. Det är hans första säsong i La Liga med en nykomling som han själv har tagit upp från Segunda i Granada. Och han tar dem till en Europaplats, han tar dem till semifinal i Copa del Rey och skriver liksom historia med Granada direkt. Och det är inte bara slutresultaten som vi ser här efteråt, utan det är allt som han har skapat i det här laget. Det är sammanhållningen de har, det är hur de spelar. Och det är liksom, ibland kan man känna de här one season wonders, men detta är absolut inte det, utan det är någonting som har byggts av en längre tid, som han började redan med dem i Segunda när han tog dem upp. Och jag tror att Diego Martinez utan tvekan är en tränare som vi kommer att höra väldigt mycket om framöver.
Ja, hur ser du på Alex val här nu då, Marcelo?
Jag tycker att det är ett helt korrekt val. Tar man upp en nykomling och sen under första säsongen spelar de till en Europa League-plats, så tycker jag att han förtjänar att ha den där platsen. Det är också roligt med Granada, både som stad, att det är en stor stad, men också lite hur de Pozzo-familjen och hur med de nya ägarna, kinesiska ägarna, någonstans hittat en mer liksom regional förankring i sin satsning, vilket har varit hälsosamt, och inte så många inlånade spelare från Udinese och Watford som tidigare. Så att big up för Diego Martinez.
Ett kul val tycker jag, på en av Spaniens härligaste orter, Granada. Och vi tar oss vidare till nästa kategori som är årets spelare.
De nominerade är Leo Messi, FC Barcelona, Sergio Ramos, Real Madrid, Karim Benzema, Real Madrid.
Och vinnare är...
Sergio Ramos.
Ah, och motiveringen lyder...
Jag ger den mycket till honom just på hur säsongen avslutades och hur Real Madrid avslutade säsongen. Som tidigare nämnt så har de... Hela Liga gjorts lite till en turnering som Real Madrid älskar, som Sergio Ramos älskar. Och det passar bara honom så perfekt. Han kommer verkligen fram när det gäller som mest. Och sen det faktumet att en försvarare gör 11 mål på en säsong är bara helt otroligt.
Om Marcelo, hur ser du på Sergio Ramos som årets spelare?
Jag köper den. Jag tycker den nomineringen är svår. Jag har ju Leo Messi också där uppe, men... han vinner ju skytteligan igen, gör över 20 mål och bär ju det här Barcelona. Och risken finns det någonstans att man vänjer sig att han gör de här siffrorna år efter år. Sen är det ju svårt att blunda för Sergio Ramos som gör nästan lika mål som Morata och så vidare. Så att, även om jag hade Messi på min lista så har jag svårt att... hittar jättemånga argument emot Ramos och Alexandras val. Så att jag kan nöja mig med det.
Hur ser du, Marcelo, på den här långa intervjun man fick se med Leo Messi i direktsändning efter Barsas sista hemmamatch som blev en förlust till slut mot Osasuna hemma, där han kapade laget och klubben ganska rejält?
Ja, det är ett högt och stort politiskt spel för tillfället. Vi vet ju att det är presidentval på ingång här, visserligen om ett år. Vi får se om det tidigare läggs. Men jag tycker någonstans att han gör rätt som den klubbikonen han är, som lagkapten, att gå ut och ta ställning att det här inte är good enough för Barcelona. Sen är det ju också lite så här att varje gång Barcelona vinner ligatiteln eller Real Madrid vinner ligatiteln, så är det ju det blir nästan alltid, det är min erfarenhet i alla fall, kris i den andra klubben. Det är alltid någon minikris liksom, när den ena inte vinner. Och så har det varit under många år, så att säga. Men nu kanske lite mer än tidigare.
Vi tar oss vidare till nästa kategori som är årets nyförvärv.
Och de nominerade är Lucas Ocampos, Sevilla. Porto, Real Sociedad. Lucas Pérez, Alavés.
Och vinnare i den kategorin är...
Porto.
Intressant. Och motiveringen lyder...
Porto har blivit, kan man nästan säga, lite bortglömd i Real Sociedads framgångssaga den här säsongen. För att det har varit så många spelare som har lyst. Men lite där i skymundan så har han gjort ett riktigt hästjobb, måste jag ändå säga. Och varit delaktig i väldigt mycket av det som Real Sociedad skapat och väldigt många mål. Sen skulle jag även vilja lägga till en liten extra här, där jag skulle vilja lyfta fram en annan Real Sociedad-värvning. Real Sociedad för övrigt som gjort extremt bra värvningar inför den här säsongen, men som är Martin Ødegaard. Och innan han åkte på sin skada denna säsongen som han har spelat med under en stor del av säsongen, så var han kanske ligans bästa spelare, skulle jag säga. Och blev liksom den ledaren i Real Sociedad på planen som de har saknat sedan det att Sabi Prieto la skorna på hyllan. Och det har varit kanske den sista och viktigaste pusselbiten som har behövts i Real Sociedad för att skapa detta lag som vi under stora delar av denna säsongen fick se och som är framtiden av det här laget, som kommer vara... är ett lag att riktigt hålla ögonen på. Så jag skulle vilja lyfta fram Martin Ødegaard där också.
Och i Sevilla är Monchi tillbaka, och det brukar innebära många fina nyförvärv. Det finns ju ett par, exempelvis Lucas Ocampos som har nämnt. Men jag vet, Marcelo, att du lyfter fram en annan.
Ja, jag hade en annan gubbe på min lista, och det är ju den brasilianska mittbacken Diego Carlos som de plockade in från Nantes, som jag tycker har varit exceptionell under hela säsongen. Och nu pratas det ju som de allra största klubbarna är ute efter honom, både i Premier League, och jag ser även honom skulle kunna mycket väl kunna gå in i ett lag som Barcelona. Jag tycker han har varit fenomenal, fysiskt stark, bra en mot en, bra framåt. Och sen tycker jag hans diagonala bollar ut mot högerkanten, just Lucas Ocampos, har varit ett av Sevillas bästa anfallsvapen under säsongen. Så det är min bästa värvning, tycker jag i alla fall, Diego Carlos.
Hur tycker du han skulle passa i Manchester City, som jag vet är intresserade av honom?
Ja, men titta lite på hans profil och det risktagandet som City vill spela, så ser jag att han har ju en snabbhet att kunna hantera ett högt försvarsspel en mot en. kan skydda ytan bakom, sen kan jobba framåt fysiskt stark, bra i luftrummet och har även en bra passningsfot. Så jag skulle säga att han är väldigt kompatibel med Guardiolas sätt att vilja spela fotboll. Absolut.
Tackar vi för det, och så tar vi oss vidare till nästa kategori. Värvningar som inte har gått riktigt lika bra. Årets floppvärvning.
Och de nominerade är Eden Hazard, Real Madrid, Borja Iglesias, Real Betis, Junior Firpo, FC Barcelona.
Och årets största förlorare på värvningssidan är
Borja Iglesias.
Och motiveringen lyder:
jo, jag tror att jag och flera med mig kanske hade för stora förhoppningar och förväntningar på Borja Iglesias, som speglar sig i den fantastiska säsongen han hade i Espanyol, men även tidigare innan dess när han först spelade för Celtas B-lag i Segunda B, säsongen efter spelade i Segunda A för Real Zaragoza. Båda de säsongerna gjorde 30-40 mål per säsong. Sen hoppade liksom en säsong per, eller en kategori per säsong. Sen kom in till La Liga och fortsatte att göra det där. Och då kändes liksom, den här killen kan inte stoppas. Och det kändes som en väldigt intressant värvning när han gick till Betis. Och specifikt då att Ruby, som var tränaren i Espanyol, gick med honom. Att det här kan bli en succé för Betis och få en riktig målskytt. Men sen har han helt försvunnit i stort sett sedan han kom till Betis, och vi har nästan inte sett någonting av honom och knappt överhuvudtaget i målprotokollet alls. Så det blir min största besvikelse på värvningssidan.
Ja, det finns ju fler spelare där ute som floppat, kan man säga, Marcelo, och en av dem är väl egentligen tillsammans med Kylian Mbappé den spelare som nämndes som den största utmanaren till världens bästa offensiva spelare gentemot Leo Messi och Cristiano Ronaldo. För han kom till Spanien med skyhöga förväntningar.
Ja, och några extra kilon runt bältet. Och då tänker vi på Eden Hazard. Som inte alls har kommit upp och inte alls var den succéspelare och den stjärnan, om man ska uttrycka sin situation, eller Galactico i Real Madrid, som många hade förväntningar av. Utan det är andra spelare som har fått kliva fram, och han kommer i praktiskt taget bli som ett nyförvärv inför nästa säsong. Så att det är min floppvärvning för i år. Sen instämmer jag i den motiveringen som Alexandra har rörande Borja Iglesias, som är en jättebra La Segunda-anfallare och gör väldigt mycket mål. Har blott en säsong i La Primera División där han gjorde det bra. Så att det var ett riskabelt kort från Betis som inte alls gick vägen. Får vi se om han lyckas bättre under Manuel Pellegrini kommande säsong, om man får vara kvar.
Kommentar också skulle jag vilja ha på Luke de Jong, Marcelo. Det är inte alla värvningar som har funkat fullt ut i Sevilla.
Nej, och han plockades ju av Monchi. Han ville ju få in en stor fysisk forward. Men jag tycker någonstans, även trots att han mäter över 1,90, så brister han just i fysiska aspekter. Jag tycker han saknar just den här liksom fysiska närvaron i straffområdet. Missar en hel del liksom klara målchanser. Inte good enough. Och det är en av få positioner som jag ser. Jag tycker att Sevilla har ett väldigt kompetent lag. Men i ett fönster, om man nu får behålla Diego Carlos, eller om man värvar en ersättare och sen spetsar till den här nummer 9-positionen, kanske ger Carlos Fernandez en chans som utlånar till Granada, eller hämta in någon annan spetsig spelare, så tror jag att de kan närma sig rent poängmässigt de två stora drakarna i Spanien. Så att Luke de Jong håller ändå också ganska högt där uppe, att det är en misslyckad värvning för den här säsongen.
Och när vi ändå är inne på sågningar och kapningar, så tar vi oss vidare, tycker jag, till årets kalkon.
Och de nominerade är Espanyol, Gareth Bale, Valencia.
Och årets kalkon är
Espanyol.
Jumbon i La Liga Espanyol, värre än Gareth Bale. Varför då, Alex?
Egentligen tycker jag inte det är så förvånande vad som hänt med Espanyol den här säsongen. Men det kommer egentligen från hela innan säsongen började, i hur man planerade inför säsongen. De spelarna man tappade, där man tappade Borja Iglesias och Mario Hermoso, som tillsammans med Marc Roca var de tre nyckelspelarna för Espanyol säsongen tidigare, och man lyckades inte ersätta dem. Man gjorde väldigt dåliga värvningar inför säsongen, och sen så har det bara varit dåligt genom hela säsongen. Man har gått igenom tränare efter tränare. Där jag tycker att den man inte borde sparkat var Abelardo i slutet, som det kändes på något sätt höll på att väcka till liv det här Espanyol lite grann. Han har gjort det med Alavés tidigare när de var en helt omöjlig situation, där han vände och lyckades hålla kvar dem i La Liga. Och det kändes som att om någon kan göra det så är Abelardo den mannen som kan göra det. Men med något resultat emot honom så kickade de honom direkt och satte dit sin sportchef. Så hela Espanyol från början till slut har bara varit en enda stor pannkaka, och det känns som de har gjort väldigt lite rätt. I stort sett det enda rätt de har gjort var när de värvade Raúl de Tomás i januarifönstret. Men sen så lyckades man ändå inte få ut det man borde kunnat få ut av honom. Så att det är en stor kalkon för mig.
Jag vet att du håller med, Marcelo.
Ja, definitivt. Både truppbygget. Sen lite för sent tycker jag de agerar just med att vänta in januarifönstret. Borde ha tagit in de spelarna i ett tidigt skede. Sen är det ju aldrig bra när du har fyra tränare under en säsong. Alltså det är ju dödsdömt givetvis. Där Abelardo enligt min mening, lite som Alex är inne på, skulle kanske ha varit till och med den andra gubben och gick på istället för Paolo Machin, som ersatte David Gallego, tidigare ungdomstränaren. Så att jag tror att Abelardo har behövt lite mer tid, kommit in tidigare, ännu tidigare, och fått längre tid. Och då tror jag att några spanjol hade löst det här.
Men visst är det väl ändå lite kalkonvarning på Gareth Bale, som på avbytarbänken somnade med munskyddet över ögonen.
Han gör en Julian Faber, om man kommer ihåg honom. En spelare som lirade i West Ham och sen rekryterades under väldigt märkliga omständigheter till Real Madrid och alla klubbar. Och även han tog en liten tupplur på avbytarbänken, så att Gareth Bale känns väl mer out än någonsin. Men samtidigt, man skulle nästan inte bli förvånad om man står där nästa säsong ändå. Men återigen, det känns att han är mer out än tidigare.
Han har bra pröjs för det där i alla fall.
Ja, onekligen. Så gillar han att spela golf också. Det finns väl fina golfbanor runt Madrid-takten, har jag förstått det som. Ja.
Vi tar oss vidare och vi har kommit fram till kategorin årets bästa spanjor.
Och de nominerade är Sergio Ramos, Real Madrid, Raúl García, Athletic Club, Gerard Moreno, Villarreal.
Och vinnaren är
Villarreals Gerard Moreno.
Härligt, berätta hur du motiverar det.
Jo, jag tycker att till att börja med så är han den bästa spanska målskytten i ligan denna säsongen. Och det är inte bara tap-in-mål om man säger så, utan det är några riktigt vackra mål och viktiga mål också. Och sen så tycker jag att vi har börjat se den Gerard Moreno vi såg för några år sedan, att han har kommit tillbaka i sin gamla riktigt bra form och varit en av många delar till att Villarreal haft en sån framgångsrik säsong. Så jag tycker att det börjar knacka lite till landslaget där igen för Gerard Moreno. Sen skulle jag också vilja lägga till en extra här, och det är Santi Cazorla, som efter allt som han har gått igenom med alla skadebekymmer som han har gått igenom, 2 år utan fotboll, att komma tillbaka och spela den fotbollen som han har spelat för Villarreal denna säsongen. Det är inte bara att han är tillbaka på planen, utan han är utan tvekan en av de bästa i ligan. En av de bästa i världen vid vissa tillfällen i min bok. Och liksom att höja sig till den nivån som han har spelat på är helt otroligt.
Ja, det är ett par Villarreal-spelare som får extra omnämnanden, och jag vet att ditt hjärta klappar extra varmt för Santi Cazorla, om man säger
då. Ja, jag hade också honom på min lista som ett utöver de spelarna som fanns med. Jag tycker hela historiken, just att han får komma tillbaka, och man backar tillbaka bandet när han fick ärva tröja nummer 8 från Riquelme för bra många säsonger sedan. Och sen vart i Malaga med Pellegrini, vart i Arsenal och sen tillbaka då. Just med tanke på den skadehistoriken och den problem han har haft med sin häl, där det spekuleras att han inte skulle kunna återkomma till fotbollsbanan. Och sen som 35-åring gör 11 plus 9. Tror han landar i totalt i poäng i ligan. Det är ju sensationellt bra. Touched into the middle.
What Årets mål alltså, och det blev Adoris sista mot Barcelona, Alex.
Nej, men det är ett sånt speciellt mål på så många vis. Dels är målet extremt snyggt. Det var det första målet på säsongen i La Liga. Så det kunde inte börja på ett bättre sätt. Och hela situationen hur Adoris kommer ut från bänken, och egentligen så är Salman mest bara överlycklig att få se honom på planen i vad som är hans sista säsong och ge honom den hyllningen, och sen går han och gör det där målet mot Barcelona, och sen att det blir både ligans första mål men även Aritz Adoris sista mål i hans karriär. Det kan inte bli vackrare än så.
Vilken saga, Marcelo.
Ja, jag kommer ihåg att jag gjorde ju den matchen. Det var ju premiärmatch. Jag vill minnas att det var en fredag i mitten av augusti när han får ett inlägg från deras högerkant blir, och han saxar in den så att säga. Så att, makalöst mål. Och bra tajmat givetvis också. Högtekniskt nummer. Och jag är svag för Athletic Club-anfallarna. De har ju några på raken här som är som stora fysiska riktiga centertankar. Klassiska nia. De har ju både Ursais, Llorente och sen Adoris. Nu får vi se om Iñaki Williams, som en liten annan profil, om han kan ärva den positionen så att säga.
Jag kan ju lägga till där att när Adoris gjorde det målet så sålde de ut Adoris tröjor i Athletics shop tillsammans med en plansch på målet och hans autograf om man var tillräckligt snabb för att köpa en tröja. Jag var inte i närheten av Bilbao just då, men någon vecka senare var jag i San Sebastian, och på vägen tillbaka från San Sebastian där jag hade flög från Bilbao så tog jag bussen till Bilbao, hoppade ur bussen, sprang in i klubbshoppen, köpte Adoris-tröjan, hoppade på bussen till flygplatsen och flög hem.
Ja hörni, innan vi avslutar den här härliga gala föreställningen så skickar Kviborg med oss ett extra litet omnämnande nu när Germán Burgos, den stora profilen i Atletico, ska bli huvudtränare. Hur ska det här sluta, Marcelo?
Bra tror jag. Jag trodde att han skulle ta över River, men sen läste jag senast att han kommer fortsätta sin tränarkarriär i med största sannolikhet i Spanien. Det är ingen klubb som jag vet i alla fall som där det är klart eller officiellt, men inte vad jag har hört. Du kanske har hört något annat där, Alexandra, där nerifrån. Men jag tänker, han har ju gått i en skola med Diego Simeone, så att det blir intressant om man tar efter den eller om man vågar släppa lite på tyglarna vad gäller det offensiva spelet. Men en minst sagt karismatisk herre.
Och så är det så, Marcelo, att några av spelarna i La Liga, de tackar för sig nu.
Ja, vi har ju både Adoris som la skorna på hyllan här för några veckor sedan. Men sen lämnar ju också två väldigt profilstarka spelare. Både Bruno Soriano som har haft enorma skadebekymmer de senaste säsongerna. Mirakulöst tog sig tillbaka och gjorde några matcher här i post-covid. Men också Santi Cazorla som väljer att lämna Spanien för Qatar och Xavis lag. Så att det är tre profilstarka spelare som vi tappar. Vi får se hur länge vi får ha Joaquin i spel framöver. Men tre äldre herrar som väljer att lämna spanska ligan.
16 augusti 2019, Bilbao. Klockan har tickat upp mot matchminut 87 när fjärdedomarens skylt kommer upp. Ligapremiären mellan Athletic Club och Barcelona i ett sommarhett Bilbao är mållös när nummer 20 i neongrönt signaleras på skylten. Aritz Adoris ska in. När klubbikonen Ismael Ursais tackade för sig 2007 efter 115 mål på 367 matcher så fanns redan arvtagaren i truppen. Centertanken Ursais, ni vet han med det buttra leendet, hade länge med bollkonstnären Francisco Gestes hjälp gjort livet surt för det besökande lagen på gamla San Mamés-stadion, katedralen i folkmun kallad. Att den San Sebastian födde Adoris skulle mäkta med tre mål fler, 118 ligamål på 50-talet mindre spelade ligamatcher, var det nog inte många som hade förväntat sig. Vägen för Adoris, eller Zorro som han snabbt fick som smeknamn, var inte spikrak. Men efter ett gäng gjorda mål i klubbar som Valladolid, Mallorca och Valencia dök chansen på nytt upp för Zorro att representera Athletic Club. Fem säsonger i följd stod Adoris för 14 ligamål eller fler, med toppen säsongen 15-16 då centertanken Zorro satte 20 fullträffar. Den säsongen och den föregående belönades Aduriz med Trofeo Zarra, priset som delas ut till den bästa spanska målskytten inom La Liga-fotbollen varje säsong. 88 minuter och 15 sekunder. Luften står stilla inne på nya San Mamés när hemmalaget attackerar längs med högerkanten. Ett högt inlägg skickas in och Aduriz möter bollen skyhögt upp i luften. Cykelsparken är en stilstudie i perfekt teknik och tillslag. Bollen, ja, den sitter stenhårt bakom Marc-André Ter Stegen. Det hemmapubliken och den då 38 år unge Aduriz inte vet är att detta är mål nummer 118, det sista. Coronapandemins intåg i Spanien stannar upp samhället och fotbollen. Och när Aritz Aduriz kropp får känna efter, ja, då inser både huvudpersonen själv och hans läkare att nu är vägs ände nådd. 20 år i det spanska proffssystemet har tagit ut sin rätt och Aduriz förkunnar sitt beslut med följande ord. Tyvärr så genomgår vi just nu en hemsk period. Pandemin kommer leda till en ofattbar förödelse och den måste vi bekämpa tillsammans. Därför vill jag inte att ni ska oroa er för mig. Jag är bara en parentes i sammanhanget. Låt oss inte grubbla över cupfinalen vi alla drömt om, för vi kommer att ha tid till att ta farväl. Den tiden är kommen nu. Det är dags för mig att ta farväl. Min resa stannar här, men den har varit fantastisk från början till slut.
Extremt sorgset måste jag säga. Det är tre spelare som man verkligen har njutit av. Och när det kommer till Bruno Soriano så har man suttit och väntat, i alla fall jag har nu i 3 år, för att äntligen få se honom spela fotboll igen och liksom försökt följa de små rapporteringarna som har funnits runt hans skada när han var nära på väg till att komma tillbaka för ett år sedan. Och sen så då äntligen så är Bruno Soriano tillbaka på planen och så får vi bara några få matcher innan han lägger skorna på hyllan. Men han fick avsluta på det sättet som han ville avsluta på, vilket var på planen, och det tror jag var väldigt viktigt. Och sen som någon som jag som följer Real Oviedo väldigt nära så är det, gör det lite ont i hjärtat att Santi Cazorla väljer att gå till Qatar och inte återvända till sin barndomsklubb Real Oviedo för att avsluta karriären. Men man kan väl hålla tummarna lite att han bara ska tjäna in lite pengar och sen ta en sista vända i Oviedo. Men det är också en stor saknad att inte få se denna magiska spelaren i La Liga längre, för att han har ju fortfarande nivån utan tvekan.
Ja, vilken gala föreställning vi har bjudits på, och vad kul att ni är med oss. Leganés och Espanyol tar med sig Mallorca ner i Segunda och sessionen blir bara ettårig den här gången. Sevilla och Atletico får representera Spanien i Champions League, och för den sovande jätten Valencia är det bara att börja om igen. Och vi hörs snart igen.